Vi människor har mer som förenar än skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till 1000 röster. En podcast producerad av Hela människan. Kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Jag sitter här hos Hela människan i Falköping och träffar Lotta som är 55 år. Hon kommer ursprungligen från Göteborg. Hon har bland annat arbetat som i hemtjänsten och på psykintensiven på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Och hon har egentligen drogat sedan du var 9 år gammal. Stämmer det?
Ja.
Ja. Hur lever du idag?
Jag lever fortfarande med missbruk. Ja.
Du gör det. Men vill du berätta, du började väldigt tidigt då, som 9-åring.
Ja, det var väl kanske inte meningen att jag, alltså, så där, jag rökte hasch då första gången när jag var 9. Och jag visste inte vad jag gjorde, så sätt. Det visste jag.
Nej. Vem var det som gav dig cigaretten, eller liksom haschet?
Nej, vi var ju ett gäng sådär, vi var umgissat med lite äldre människor, så att vi heter eller äldre barn vid den tiden. Så att, ja, det var de som var där. Ja, det finns liksom inte, jag har tänkt många gånger, man hör människor som säger att, eller många, oftast är det så här att när man i missbrukare så vill de gärna skylla det på ens föräldrar och sådär. Och jag kan inte se den, eller jag har inte den känslan, fast min mamma var ensamstående med 4 barn och vad heter det, var alkoholiserad och psykiskt sjuk, så jag kan inte se att det är hennes fel att jag blev missbrukare, för hon gjorde så gott hon kunde utav hela grejen liksom. Så, ja, och inte, jag har aldrig varit sådär med grupptryck och sådär, jag har alltid gått min egna väg, så jag kan inte skylla på att det är någon som har lurat mig eller...
Du valde själv liksom?
Jag valde själv, om man kan säga det, om man är i den åldern. Så.
Men 9 år, och idag är du 55 då, så att, men du har ett liv utöver det här också? Vill du berätta lite vad du har gjort förutom?
Ja, jag blev drogfri första gången när jag var 23. Då åkte jag in på ett behandlingshem på LP-stiftelsen. Som låg i Nässjö, eller kvinnohem där. Då var jag 23 år. Och det var första gången jag var drogfri då. Så, vad heter det? Och då fick jag bli med barn och fick min pojk.
Wow.
Under tiden där. Så jag var hemma och gick hemma med honom. Jag åkte ju hem med honom 3 månader eller någonting sånt. Åkte hem och vet det. Sen började jag jobba inom hemtjänsten när den tiden var över, när jag inte fick vara hemma längre. Och det trodde jag ju aldrig att jag skulle klara, för jag tyckte inte om äldre människor. Min mormor var lite sådär, man skulle niga och ta i handen liksom. Det fick jag göra tills jag var 13. Jag var väldigt hårt uppfostrad faktiskt, både av min mamma och mormor. Och jag tyckte de var så gnälliga, du vet. Så jag tänkte när de såg på Arbetsförmedlingen och frågade om jag ville bli vikarie, sådär utbildningsvikarie, 12 veckor. Jag bara, ska jag sitta för mod eller? Tyckte jag.
Var det så?
Ja, men jag träffade så härliga människor i Bråda där. Gamla människor sa, ja, de var helt underbara. Så där blev jag fast i 6 år. Jobbade inom hemtjänsten.
Du var chef där också sen, eller var det?
Nej, det var uppe sen när vi hette det andra vännen. För jag fick ett återfall när jag blev uppsagd då. Jag rationaliserade bort 4 stycken. Vi hade en sån här projekt och vi skulle bli effektiva och sådär. Och jag var ledande där. Liksom, kom igen nu tjejer, nu är det liksom.
Ja.
Så där. Och då rationaliserade jag bort 3 stycken plus mig själv då.
Nej.
Jo. Så att, ja, så då blev jag uppsagd och då fick jag ett återfall. Och det var ju, och då hade jag fått min tös också där. Så jag har både en pojk och en tös och han är 31 och hon är 26 nu då. Men ja, och då fick jag ett återfall och knackade bort barnen och sådär.
Förlorade du vårdnaden där av över dem?
Mm, gjorde jag. Men jag fick tillbaka dem efter 4,5 månader eller någonting sånt. Och det var den värsta tiden i mitt liv faktiskt. Mm. Hur man än ser det med liksom hur man har levt och alltihopa och vad man har varit med om så är det nog det hemskaste.
Ja, det förstår jag. Det måste ha varit...
Det finns bara en grej som är värre och det hade ju varit om någon dog.
Ja.
Men du vet, bli fråntagen allt liksom. Din identitet liksom på något sätt. De ringde till och med från Försäkringskassan och sa du kan inte få barnbidrag nu när du inte har några barn längre. Jag menar, jag har väl barn fast de är omhändertagna. Ja,
precis.
Men jag liksom fick inte ens vara mamma liksom. Jag fick inte träffa barnen och det var väldigt jobbigt.
Mm.
Och det var inte liksom att jag var nedknarkad eller något, utan jag var misshandlad då. Så att från början då så kom in en massa anmälningar på min man då, som jag var gift med. Och så det var på den vägen det liksom blev som det blev då. Tösen hon var bara 2,5 år. Men sen när jag fick tillbaka då så la jag ner alltihopa. Och det hade jag gjort innan med, men det var ju en period på 3 månader som var väldigt destruktivt och jag mådde inte sådär jättebra. Men jag gjorde ju allt för att få tillbaka vården liksom. Och då begärde jag, för att det var socialen i Borås, jag bodde i Borås under den perioden. Och de tog ju barnen på fel grunder, det var därför jag fick tillbaka barnen på AI-kammarrätten där.
Ja.
Och då krävde jag att de skulle skicka oss på behandling då, som familj, så att vi skulle kunna logga upp familjerelationen. För barnen kom hem till ett kaos.
Liksom. Ja.
Föräldrar som slogs. Alltså det var helt, det var fruktansvärt. Så då fick vi åka, då åkte vi också på LP-stiftelsen.
Ja.
Ja, upp till Stockholm då. Och det var där jag, då såg jag honom upp i Stockholm. Och där så funkade det inte heller.
Nej.
Så jag fick åka därifrån och åka tillbaka till det här kvinnohemmet som jag hade varit där 10 år tidigare. Okay. Så var jag där och 6 månader va? Själv utan barn och det var också väldigt jobbigt.
Det förstår jag.
Men det var viktigt. Jag fick... alltså när man lever ett liv som jag har levt så blir man, alltså man får ha en vara på ett speciellt sätt. Man måste vara, man får, eller man, jag fick i alla fall en väldigt hård yta. Folk tyckte liksom att jag var väldigt hård och väldigt så här. Och under de 6 månaderna när jag var där då, så fick jag liksom nästan gå ner i barnstadiet. Liksom. Det gjorde ont till och med när den här muren runt omkring gick sönder. Liksom.
Ja.
När liksom, Jesus fick göra sitt jobb. Jag är fortfarande, jag är ju kristen och fast jag lever som jag gör så tror jag ändå på Jesus. Liksom. Och det är ingen som kan ta den tron på mig faktiskt.
Nej.
Och ingen, alltså, jag upplevt så mycket med han så att det... Ja, det är det jag står på när det är som värst. Ja, jag vet då när jag var tvungen att åka till det andra, till kvinnohemmet då. För att inte jag och min man kunde komma överens. Och det var det blev lidande då. Så vet jag att jag gick ut under tösen i en vagn så här. Och hon låg och sov. Och jag gick i skogen och jag bad till Jesus liksom. Hur ska jag göra liksom? Ska jag säga att han får åka härifrån eller ska jag åka härifrån? Och du kan ju inte mena att jag ska åka här, alltså lämna barnen igen. Jag har ju redan varit utan dem så länge liksom. Men det är så Lillvik så är det i huvudet så här. Och,
var det kvinnohemmet där?
Ja. Och liksom, jag bara, nej, du, det är inte sant. Det, liksom, du vet, det är jag bara inbillad så här. Men liksom, det är så hela tiden. Och sen så... när vi kommer tillbaka eller kommer in på behandlingshemmet igen, då har de ju haft ett möte hela dagen angående oss vad de skulle göra med oss. Vi kunde inte vara i samma rum. Det var, ja, det var skitjobbigt. Så när jag kommer in där, vet du, så kommer personalen ner, eller chefen ner, och så säger han så här att ja, vi har kommit fram till det att vi skiter fullständigt i er.
Jaså?
Ja, för vi heter det, ja, om ni vill någonting med era liv så vi heter det, så måste ju ni sära på er. Till att börja med, någon av er måste åka iväg. Eller annars som drar det härifrån. Och så ringer vi socialen så får de ta hand om barnen. Så sa de.
Och det var hårt.
Ja, det var hårt och det kändes jättehårt och det var fruktansvärt. Och då säger ju han, min man, då liksom, ah, nej men jag kan åka till Torpa. Det ligger i Jönköping. Det var där han var då när jag var på Lillby första gången. Ja. Och ja, vad bra, säger jag, du vet. Nej, då skulle han inte åka dit. Och det var så kört, du vet. Och då fanns ingen plats till honom, men det fanns det på Lillvik till mig. Så jag åkte samma kväll då, ja, iväg. Och då, då fick jag ju det bekräftat att det jag hörde eller liksom fick i mitt hjärta eller så, att jag skulle dit. Då, när jag stängde bildörren så kopplade jag bort det andra med barnen och allt. Jag var tvungen, för annars hade hjärtat gått sönder. Men sen kom jag tillbaka och då började jag jobba som kock. Jag är ju fartygskock, utbildad som fartygskock. Det var första utbildningen jag tog. Jag resonerade så här att när jag var ung, för jag ville ta ett sabbatsår, sa jag till mamma. Nej, sa mamma. Det kommer aldrig på frågan. Du utbildar dig nu direkt när du går i skolan. Så jag tänkte, vad vill jag bli? Alltså, jag hade inga ambitioner. Alltså, för det hade jag redan tappat. Jag började dansa ballett när jag var 6 år. Ja. Och dansade ballett i flera år. Och sen så höll inte mina vrister. Så att min dröm gick i kras. Och efter det så hade jag inga drömmar. Jag hade inga förväntningar av livet. Eller, det var mycket droger och mycket grejer också. Så att jag tappade alltihopa bara. Vad ska jag bli? Jag tycker om mat, va? Och jag vill ju se världen. Och jag tycker om pojkar. Så ja, fartygskock då.
Det är som en väldigt bra kombination.
Alltså jag jobbar i alla fall där uppe på behandlingshemmet. Arbetsträning och sådär. Mm. Så fick förstekocken fick ett återfall och kom inte imorgon. Och det står ju med till behandlingshem, du vet. Ja, och vad heter det? Just då så hade man ju inte något självförtroende eller någonting sådär, du vet. Nej. Men det var lite mer fräs för mig än vad jag trodde. Det var bara att kavla upp armarna och ta tag i situationen. Så jag plötsligt var jag förstekocken.
Wow.
Ja, och det var en stor grej som gav mig väldigt mycket självförtroende, var det. Och men sen så efter då så tänkte jag, nej, jag liksom, var det någonting jag ville när jag var mindre också, det var att kunna hjälpa människor som var sjuka som min mamma, för jag kunde inte hjälpa henne. Jag kunde inte göra någonting för henne, kändes det som. Så ja, jag ville liksom kunna hjälpa andra människor och så då bestämde jag mig att jag ska gå i skolan, fast jag har hatat skolan i hela mitt liv nästan. Men så sökte jag in och fick tenta in i undersköterska och mentalsköterutbildningen då. Fick jag tenta in och fick tillgodose mig de åren som jag jobbat inom vården. Så utbildade mig, så fick jag jobb direkt inom psykiatrin och på KS.
KS?
Ja. Jag var på psykintensiven och det var väldigt, väldigt, det är nog det bästa jobbet jag har haft, faktiskt.
Hur länge var du kvar där?
Ett år.
Ett år?
Ja, jag jobbade ju natt då. Då satt vak och sånt där för människor som hade försökt ta livet av sig, mycket sådana saker. Men då, på andra avdelningar, ja, på medicin eller kirurg eller sådär. Och Men så jobbade jag extra på ett gruppboende för utvecklingsstörda. Jag tog några timmar här och där. Så blev jag en tjänst ledig där. Och då hade jag problem. Hon tyckte chefen där att jag skulle söka den. Ja, och då fick jag lägga mig på knä. Alltså, och gråta. Alltså, och bara be och... Ja, du får leda mig nu liksom. För det var väldigt dåligt betalt. Och det var... Och då sa jag till Jesus att... Är det meningen att jag ska säga upp mig nu? Och ta den här tjänsten inom med de utvecklingsstörda där. Så ville jag ha 17 000. Och då tyckte jag, då dog jag till mig. Ja, visst. Ja, och vad heter det? Så gick jag på anställningsintervju och så... Jaha, vad har du tänkt dig i lördag, säger hon. 17 000. Så, ja, ja, det är lugnt, sa hon, du vet. Och då fick jag gå till min chef sen där, ja, Måsen då, som var min chef, och säga upp mig. Och jag grät när jag sa upp mig. För att jag tyckte så mycket om både människorna och jobbet och allt. Men sen så helt plötsligt när jag började jobba med de utvecklingsstörda så skadades chefen. Man jobbar ju, så, ja, chefen jobbade likadant som de andra, om man säger, som där. Och då stod jag också där helt plötsligt, du vet. Men jag är rätt framåt så där, så det blev så att jag, ja, helt plötsligt så planerade jag jobb. Alltså, hur vi skulle lägga upp saker och ting och ordna din vikarier och så där. Så helt plötsligt så fick jag ta över den rollen som chef. Och där var jag... Jag kom dit 2001. Ja, 2000, ja, 5 år var det. Och under den tiden var det 4 år som jag jobbade som chef. Och det var ju också, alltså, som jag ser det, Jesus. Alltså han bara ledde mig då. Alltså det ena positiva efter det andra kom. Så här liksom. Så. Utan att jag behövde göra mer än att vara framåt och ta tag i det som erbjöds liksom.
Ja. Du har haft ett tufft liv, men du har haft ett driv, märker man ju. Mm. Liksom. Men om du skulle få önska någonting mer av livet, vad skulle det vara då? Som du befinner dig idag?
Jag önskar att jag klarar av att lägga ner drogerna så jag kan jobba med ungdomar. För det är någonting som har kommit till mig att jag vill. För att jag vet inte, de verkar tycka om mig och jag tycker om dem. På något sätt så stannar man ju på något sätt i utvecklingen när man håller på att knarka mycket. Och jag känner väl mycket kanske att jag kommer ihåg så mycket av min ungdom liksom. Och hur jag var och varför jag var som jag var. Och ja, så när man, alltså alla de här barnen som de tycker är bråkiga och stökiga, varför man inte tar reda på varför de är det. För det finns ju en anledning till varför de är det. Jag har ju ADHD så själv. Men, och jag kallade det ju gangsterbarn. Jag fick gå i skolan, alltså efter första terminen, 7:an blev avstängd. Och fick gå då i en gangsterskola som de kallade det för i gatan. Men det räddade ju min skolgång. Jag fick ju rätt bra betyg när jag gick ur 9:an där och sådär. Det hade jag ju inte fått om jag hade gått till den vanliga skolan. Nej. De klarade ju inte av att hantera mig. Jag var ju väldigt, alltså, ja... Inte att jag slogs inte, men jag var väldigt, jag slogs med munnen. Mm. Och knäckte flera lärare och var väldigt sådär elak mot lärarna. För att liksom, jag hade väl inte någon större respekt för dem, för att de inte liksom kunde se mig liksom.
Men vad skulle du behöva från samhället för att kanske kunna lägga av med de droger du har idag?
Jag vill ju ha en sysselsättning. Visst, jag är ju förtidspensionär liksom. Eller ja, sjukpensionär eller vad man säger. Och vad heter det? Jag vet ju att jag kan ju gå in i vad som helst. Jag kan gå in i vilken skola jag vill eller gå och säga liksom så här att ja, jag vill ha lite hjälp. Jag får ju ändå min pension. Liksom. Mm. De, jag hade ju kunnat jobba ideellt eller alltså vad som helst. Liksom. Men så länge jag inte är drogfri så vill jag inte. För att jag, alltså de ska inte träffa, ungdomarna ska inte kunna, eller behöva träffa mig på stan. Mm. Jag är på bolaget eller, alltså, eller jag sitter, alltså sådär. Inte för att jag skäms, för jag skäms inte för att den människan jag är, det gör jag inte.
Nej, det tycker jag inte.
Men det är ändå liksom, jag ska vara en förebild. Och då ska jag ju också kunna visa liksom att jag inte håller på och droger eller dricker. Alkoholen är ju faktiskt värst. Jag har ju fått början till alkoholdemens. Och ändå är, tycker jag då att det är det minsta jag har hållit på med alla droger som fanns på min tid. Jag tar inga internetdroger eller något sånt. Jag håller mig till de vanliga. Och, men alkoholen, den tar nog gärna mycket mer än vad knarket gör, faktiskt. Så jag fick den diagnosen för ett år.
Mm.
Och det är inte roligt.
Nej.
För det blir ju bara värre.
Ja.
Jag är väldigt glömsk och sådär. Sådär. För jag behöver ha någonting att göra, liksom.
Mm.
Jag kan inte bara gå hela dagen och inte ha något att göra, och inte känna mig värdefull eller alltså, nyttig liksom.
Men vet du, väldigt intressant att höra din historia. Och det som slår mig är ju att hur stark du har varit i det här och fortfarande i detta. Trots missbruk.
Jag känner ju mig inte stark, men folk säger ju det.
Ja, men alltså dina handlingar och det ger mig kraft i alla fall att lyssna på. Och jag hoppas att du tar dig ur det här och att du hittar en sysselsättning också.
Mm, jag
ja. Tack så mycket för att vi fick lyssna på din historia.
Tack så mycket själv att jag fick berätta den.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontar.